Det är fredag och jag håller på att säga det är fredag ute och det är vinter här, men det är fredag här och vinter ute.
Ja, det kan man säga. Det är vitt ute och solbrunt här inne ändå, om man tittar på det på andra sidan bordet.
Ja,
men
den första snön har ju faktiskt kommit, eller det kanske kom det någon snö tidigare i
nej,
november.
Nej.
Det är ingenting man kan riktigt räkna med.
Nej, det har inte kommit någon snö. Det har varit det ljusaste det har varit är ju ljussvart. Vet du? Det har inte varit dagsljus. Nej. Faktiskt. Det har varit på hela tiden. Nej. Här i Borås i alla fall.
Precis, men idag är det nästan en riktig vinterdag. Det ligger snö lite här och där på åtminstone på bilarna och på gräset lite grann sådär. Och det blev också kallt under dagen. Det var i morse när jag var ute och sprang tidigt så var det lite så här snömoddigt och blött, men sen har det kylnat på. Och det här är också, det är en sån här dag vi vill ha när vi kör Lucia Swimrun.
Precis, detta är ju en försmak.
Detta är en försmak. Nu man kan säga att detta är försmak eller smygstart på julårstiden. Och det officiella startskottet på julen, det blir ju Lucia Swimrun. Så att nu har vi liksom börjat någon form av uppvärmning.
Precis, men vi har tittat ut här så himlen har varit blå och snön har legat strösslad längs med Viskan faktiskt som går där utanför kontoret.
Ja, just det.
Vi är lite längre uppströms bara från där vi kommer köra eventet.
Det är en intagande scen att betrakta. Jag vill ju inte påstå att jag känner mig direkt simsugen. Så här, det är inte så att man tänker så här, åh vad... Som när jag var nere i Egypten nu, när man springer längs havet, så kan man ju känna så här, åh, jag längtar efter att bada, eller jag längtar efter att simma. Ja. Och jag dras ner till havet, jag vill ta mig skorna, jag vill gå här i vattenbrynet, jag vill kasta mig, jag vill nedsänka mig själv i Röda havet och
det känner du inte med
spendera viska. Timmar efter timmar här. Nej, det gör jag inte riktigt så. Det är inte så att den naturliga instinkten är så, åh, jag vill kasta av mig kläderna och simma rakt över Viskan. Det känner jag inte.
Det är för att du tänker fel. För du ska inte tänka att du ska simma, du ska tänka att du ska biohacka.
Ja.
Och här, jag kan föryngra mina celler här i denna vackra, slingrande, blöta orm som ja. Slingrar in över oss.
Och sen är det också så att man behöver lite kompisar när man gör det tillsammans. Mer så här att man peppar upp varandra, typ så här, att titta på en riktigt att titta på något riktigt dumt tillsammans. Typ, skulle vi inte, tänk om vi skulle, vad sägs om att, och så blir det så här, ja, typ, ska vi simma över Viskan här fast den är svinkallt? Ja, nej, det gör vi inte, det är kallt. Jo, men det gör vi, det är coolt. Och så gör man det tillsammans.
Ja.
Och så har man ju då på sig en våtdräkt också, och så blir det betydligt mer hanterbart.
Eller hur? Ja. Och så springer man lite innan och lite efter.
Ja, exakt. Och men det är du... ju, och det är ju Lucia Swimrun.
Men du, Lucia Swimrun går ju av stapeln den tredje advent.
Ja.
På söndag är det första advent.
Mm.
Just nu pågår ju det här som kallas, just idag pågår ju Black Friday som det heter, men nu för tiden är det ju Black Week i de allra flesta, i alla fall internetbutiker, om jag förstår saken rätt.
Black Friday, och då är det så här, vilket helgon är det vi firar, vilken gud är det vi hyllar, vilken typ av högtid är det som Black Friday hålls till ära av?
Vad heter konsumismens gud? Det finns väl någon?
Ja, ja. Ja, det är ju Mammon.
Mammon, ja.
Ja, det är ju pengaguden.
Ja, det är honom vi firar den hela den veckan.
Jajamensan, detta är en högtid till ära av Mammon.
Ja.
Vi gillar ju inte egentligen vare sig Black Friday eller Black Week.
Men vi gillar första advent. På
ja, första advent gillar vi. Men vi har ju haft, det har varit lite trögt, och vi vet ju att folk anmäler sig till Lucia Swimrun ganska sent. För att man vill se lite vilken typ av vinter det blir. Man vill ju ha det här vintriga, juliga, det som vi nu idag ser en försmak av.
Eller hur?
Men vi kan ju inte garantera det, och därför blir det ju så att många anmäler sig lite sent, och det blir ju, vi vill ju att folk ska anmäla sig i tid. Så därför så gör vi nu ett litet undantag ifrån våran egen regel, och vi har ett specialerbjudande på Lucia Swimrun fram till och med söndag midnatt. Fram till och med hela första advent. Där man har 200 kronors rabatt på anmälan till Lucia Swimrun. Så anmäler man sig till och med, fram till och med söndag, så kostar det 495 kronor. Till skillnad då mot 695 kronor som är det ordinarie priset.
Precis.
Och då har man alltså committat sig till en alldeles underbar eftermiddag i julstämningens namn. Tillsammans med många andra tomteskägg och lussekronor. Så kommer man då att få springa i stadsparken, simma över Viskan och bli påhejade av den tusenhövdade Boråspubliken som säger sig komma ner och bevittna det här eventet.
Eller hur?
Ja, men det brukar vara en ganska ansenlig mängd boråsare som brukar titta på det här.
Ja, med all rätt. För det är ju ett gäng galningar.
Ja,
men här skulle man kunna säga att ju fler kockar, desto bättre soppa.
Mm.
När det kommer till Louisiana Swimrun. Och har, om du som lyssnar nu har tänkt att köra Louisiana Swimrun, så ta tillfället i akt och anmäl dig under helgen här. Och så blir det mycket lättare för mig också sen att veta hur många lussekatter jag ska köpa in.
Just det.
Till tredje advent.
Samt dessutom tomteskum.
Ja.
Och glögg. Pepparkakor.
Alla andra sockerstinna julbakverk.
Och allt annat nödtorft som man kan tänkas behöva till ett sånt här härligt community-julevent. Vi ska också påminna om att Lucia Swimmer inte är på något sätt en tävling, utan vi uppmanar ju till en ganska, eller väldigt gemytlig, men att man då i tämligen långsamt mak, gärna tillsammans med så många andra, tar sig runt på den här banan som är 6 varv på en bana som är 800 varv, 800 meter löpning. 800 varv, det är så Infinity Swimrun. 800 meter löpning i Stadsparken, och så simmar man över Viskan då till Sandvallsplats, det är ungefär 30 meter. Ja. Så man gör då 6 varv. Så att det finns ingen tävlingsmoment. Det finns alla incitament i världen att klä ut sig till tomte eller Staffan Stalledräng eller...
Eller ren.
Ja, ren kan man utklä till, ja. Eller vad vi med för julgris.
Kan man klä ut sig till den här krubban som Jesus ligger i?
Det skulle man kunna göra, det hade varit väldigt exklusivt.
Ja.
Men jag tänker Snövit, men det kanske inte har med julen att göra. Nu tänker jag så här, Kalankas jul bara.
Ja, men det har ju med julen att göra i så fall.
Rudolf med den...
Med Snövit och de 7 dvärgarna, det har varit fint tåg genom Stadsparken.
Ja, det hade det faktiskt varit.
Ja.
Ja. Men,
och Rudolf.
Ja, och så Rudolf, ja. Med den röda mulen.
Ja, mm. Och ja, som alla som har haft med dig att göra tidigare, den här årstiden jul, vet ju att Triad kommer gå på repeat.
Vi kommer att ha väldigt mycket julmusik, naturligtvis. Mm. Det förpliktigar ju då.
Härligt.
Så att det är om Lucia Swimrun, och vi känner oss väldigt inspirerade av det rådande vädret, den rådande väderleken, och att det nu känns som att vi... I lagom tid till första advent och första december faktiskt får den här lilla sköna julkänslan. Jag ser ju väldigt mycket fram emot att Borås konstsnöspår nu kommer börja förberedas.
Nu när minusgraderna har...
Ja, det ska hålla i sig över vintern. Hålla i sig över helgen här, och då är jag väldigt säker på att man börjar med arbetet då att...
skjuta snökanon.
Både på Borås skidstadion och på Ästra skidstadion. Det är fantastiskt.
Eller hur?
Ja. Ytterligare 2 sådana glimrande pärlor i uppsättningen av jag höll på att säga adjektiv som man kan strössla över Borås. Men så här, 2 glittrande juveler i utbudet som gör det så attraktivt att träna och bo i Borås.
Mm,
att verkligen. Man har fullständigt enastående konstsnöskidspår att åka på.
Det är inte... Jag hörde i Erik Wikströms podd att han sa att det finns inte så många bra skidanläggningar mellan här och Idre egentligen.
Det är nog helt sant.
Mm.
Man blir besviken nästan på alla andra ställen i Sverige där man åker längdskidor. Om man inte är på något sånt där utpräglat skidparadis då, naturligtvis då.
Ja.
Där man har gjort det till business att ha längdskidåkning. Annars är ju Borås är ju absolut i särklass då. Tillsammans med Ulricehamn naturligtvis.
I Västsverige.
Ja, och det är väl klart. Och det är ju... Men utöver det så... Men jag bor ju i Borås, vi bor ju här. Åka till Ulricehamn är ju inte ett alternativ att göra speciellt ofta när man bor här. Men jag kan åka 3 minuter så är jag vid Hästrastugan, och det är ju helt fantastiska spår.
Eller hur?
Eller Borås skidstadion, det tar 7 minuter för mig att åka till. Så, och det duger ju verkligen bra för vardagsträning. Det är ju bättre än vad de flesta har.
Det får man verkligen säga.
Nu har det inte varit så mycket skidträning dock. Jag har ju faktiskt varit i Egypten en vecka.
Alltså, har du inte dragit i skiergen eller någonting?
Jo, det har jag. Har du hade faktiskt en skierg. Ja. Hade de det när vi var där förra året?
Vet inte, jag chansade bara att det skulle finnas en. Ja, eftersom det är så mycket svenskar som åker dit.
Ja, jag har kört både lite skierg och roddmaskin, men framförallt har jag simmat mycket.
Ja.
Mm. Varje dag.
Pool eller hav? Eller?
Både och.
Poolhav?
Ja, poolhav. Nej, men vi har simmat både pool och hav.
Ja.
Vare sig jag eller Tobbe var ju i sådär särskilt bra simform.
Nej.
Ingen av oss har ju egentligen simmat speciellt mycket under hösten. Incitamentet att simträna inomhus då under hösten är ju väldigt lågt för oss båda. Det finns många andra roliga aktiviteter man kan träna och sådär. Och man har fortfarande så minnet av ute 50 säsongen som ligger ganska nära. Så är det så här, gå in och simträna. Nej, jag har nog 8 saker jag hellre gör på min lista än att simträna just nu inomhus. Så att jag simmar ju en vecka när jag var i Kalifornien, då simmar jag nästan varje dag, men egentligen mer än det har jag bara simmat sporadiskt.
Just det.
Och samma år med Tobbe då, minus att han inte var i Kalifornien och tränade.
Ja. Men så det var en något rostig simform hos er båda då?
Ja, något rostig simform, ganska bra fysik så. Jag har ju tränat bra väldigt, tycker jag, så här. Varit stark och fit. Men vi orkar ju inte sådär långa, hårda pass tillsammans. Vi körde något 5000 meters pass. Vi snittade faktiskt 5000 meter om dagen under tiden vi var där, vilket ju är helt anständigt.
Ja, det får man säga.
Från att inte ha tränat simning egentligen mer än sporadiska pass. Till att liksom såhär ligga och pressa 5000 om dagen. Och då, vi simmar ju ändå ganska fort när vi simmar. Vi ligger ju inte och distans simma långsamt. Vi är inte ute och promenera våran simning, utan vi springer ju verkligen.
Mm.
Så vi kör ju på ganska många korta år. Ja, och medley och allt möjligt. Hårt fjärilsim och gud vet vad, benspark till och med.
Är det så att ni också körde den här Röda Havet-simningen ut till
Big Maga Wish heter den.
Big Maga Wish, ja.
Det vet vi nu. Det finns Little Maga Wish och så finns det Big Maga Wish.
Ja.
Little Maga Wish var den här lilla sand...
Den
här lilla, lilla ön då som man inte riktigt visste. Den var ju mer som en klippa i havet.
Där man passerar innan man kommer till stora...
Maga Wishen.
Maga Wish.
Ja, precis.
Men jag kan tänka mig, jag kommer ihåg då när du och Love gjorde den här simningen. Så tror jag att den lilla och den stora liksom flöt ihop lite för ögonen när man låg
i vatten. Det gör det. Man ser ju väldigt... allting faller ju in i vartannat när man tittar på horisont så.
Ja.
Så att det var bara faktiskt med väldigt god hjälp av, jag klickar mig tillbaka långt i min Garmin-historik då.
Ja.
Och hittar den här kartan då, så kunde jag jämföra den med Google Earth och sådär, så bara var det så här, till den här ön ska vi. Ja, Big Maga Wish.
Big Maga Wish.
Ja, just det. Ja, men det är bra. Ja, vi skulle simma dit och tillbaka. Men vi hade faktiskt lite oflytt. Vi simmar in i, vi brände oss lite på vägen ut. För det var väldigt mycket båtar ute och tydligen så när båtar kommer för nära koraller så kan de skicka ut någon form av tråd eller någon form av gift som känns väldigt mycket som maneter. Det sticker och bränns.
Okay.
Tobbe är lite överkänslig mot det där. Han har problem med, även om så här, getingstick och liknande.
Uh-huh.
Han kan få en allergisk reaktion. Så han svunnit upp ganska mycket på huden. Så det stack upp mig med. Och då kände vi så här, nej, men vi är klara nu liksom. Vi klev upp och sen så simmar vi lite runt ön för vi skulle fota och filma, men vi kände inte att vi ville simma tillbaka igenom där då.
Nej, just det.
Eller riskera mer. Det är ju så, det blir ju en sån här tipping point. Om man är lite allergisk så kan du ju gå överstyr då man blir riktigt dålig då.
Ja, det är klart.
Så vi kände att vi...
Men Röda Havet var lika härligt som förra gången i övrigt.
Enastående härligt. Vi gjorde faktiskt, och vi gjorde fler havssimningar i år. Vi gjorde också några simningar längs med havet, alltså kusten då.
Ja.
Simmade på eget bevåg.
Ja, just det.
Det är ju fantastiskt fint vatten. Det är ju Röda Havet. Klart. Inga maneter i övrigt så nu hade vi faktiskt lite otur att det var någon båt som hade provocerat korallerna, men annars så var det ju klockrent för simträning.
Ja,
men väldigt, väldigt bra vecka faktiskt. Det var en riktig sån H40-vecka med kolla tv på kvällen, läsa långa sommarnar. De har ju inte mycket till alkoholkultur i Egypten, så det var liksom inga incitament att dricka vin eller någonting. Så att det var en helt alkoholfri resa också.
Ja, det man kan inte plocka in en, vad heter det, repasso där i restaurangen.
Nej.
Utan det är någon slags automatvin.
Ja, det
är som en sån, nästan som en sån vattendispenser. Man sätter in ett glas och så bzzzt.
Det finns ju mycket
pulvervin kanske.
Positivt att säga om den anläggningen där, Aquavista. Vinet är ju inte en av de grejerna. Nej. Som man lyfter fram kanske.
Nej, men det är nog generellt i Egypten kanske.
Ja,
just för att alkoholkulturen är obefintlig.
Men jättebra träningsanläggning. Vi hade en fantastisk vecka och även cyklade några pass ut i öknen. Så
ja. Ja. Det är spännande där.
Ja.
Det är långa, raka ökenvägar. Det är speciellt cykla i Hurghada. Alltså.
Mm.
Men du, jag har hört att det ska finnas en kall pool på området nu för tiden.
Gör det. De har byggt en Arctic pool i ena änden av gymmet.
Ja.
Så där var ju tacksam att glida ner i då, där man hade kört i den varma poolen.
Ja,
som
det
var lite för varm emellanåt då.
Ja.
Så att då gled man ner där så bara...
Skönt.
Det var faktiskt... den var oväntat kall.
Ja.
Eller att de lyckades hålla den så kall som den var. Så det var, men det var riktigt, riktigt bra. Det kändes faktiskt lite som Kypersjön i Borås.
Ja, men det var det tillskottet som fanns då på anläggningen. Så ja. Och plus en skier då, jämfört med när vi hörde sist.
Just det. Ja. Egentligen allt man kan tänkas behöva. Ja. Menar, vad kan man behöva? En 50 meters bassäng, ett bra gym, en skier, en roddmaskin, ett kallbad. Till och med en bastu fanns om man nu var intresserad av det.
Ja.
Mat, dygnets alla vakna timmar.
Vet
mycket men en bra säng, två svenska tv-kanaler.
Två svenska tv-kanaler?
Ja, vi har 8 och 12.
Oj.
Vi har kollat på väldigt mycket såna här engelsk, typ såna här engelska husserier och sånt där. Eller när folk får åka runt och kolla på sina drömhus och det ena med det andra.
Var det när vi var i Egypten sist som vi kollade alla James Bond-filmer? Typ,
ja, just det. James, precis. Men den hade vi också, Dubai One, filmkanalen. Ja, amen.
Härligt.
Så, ja. Så det var en alldeles förträfflig vecka här som... men jag har en bra streak nu faktiskt med träningen och så. Jag känner mig tilltagande stark i min fitness.
Härligt.
Vi ska återkomma till det här längre fram och prata mer eller i ett annat avsnitt.
Det är ständigt återkommande din fitness annars tycker jag i den här podden.
Ja,
med av förklarliga skäl.
men du, vi ska gå in, vi ska strax presentera våra partners. Innan vi går in då på vårt ämne för den här veckan. Och vi ska fortsätta vårt ämne, eller vårt ämne som vi har kört i de senaste poddarna. Med avstamp då i den här filmen Game Changers. Eller det vi pratar om vegansk kosthållning, veganismen. Den här gången så ska vi vända på det. Vi ska så att säga vända på steken, Niklas. Det sa jag när vi satt och pratade om ämnet innan. Så sa jag det utan att jag sa det bara rent spontant.
Ja.
Vi vänder på steken. Aha, ja. Men det var ju fyndigt.
Eller hur?
Ja. Vi ska vända på steken och prata om...
steken.
Köttet helt enkelt.
Ja.
Kött är gött.
Kött är gött.
Ska vi prata om.
Ja, nej men vi hade ju 8... argument emot den veganska kosten egentligen, kan man säga, förra veckan.
De 8 sämsta, det finns ju säkert 88 goda argument mot, men de 8, om man bryter ner det också i mindre, nu hade vi ju i mer sammanfattande 8 punkter som vi tyckte var det värsta med veganismen, eller med vegankosten.
Ja.
Men nu ska vi istället vända på steken och prata om fördelarna med kött.
Just det, 8 anledningar till att kött är gött.
Just kanske, det.
Eller något liknande. Då är det dags att presentera veckans partners, Jonas.
Och vi börjar med Selexir.
Selexir, ja.
Selexir som ju är ett fantastiskt kosttillskott, men också lite ovanligt eftersom det inte bygger på den traditionella mixen av vitaminer och mineraler. Som så många andra kosttillskott gör, alltså sånt som man kan få i sig genom kosten, utan det här bygger väldigt mycket på att tillsätta ämnen som till stor del produceras faktiskt i kroppen och inuti våra celler, men som då avtar i ökande grad ju äldre man blir. Och det där Selexir handlar om, det handlar om elixir för cellerna, Niklas.
Eller hur?
Ja, det handlar om faktiskt att hålla sig så ung som det bara går, så länge som det bara går. Och under min resa här i Egypten så har jag roat mig med att återigen läsa den här fantastiska boken som heter Growing Young.
Som är skriven av Marcus Gitterle.
Ja, Dr. Marcus Gitterle som är en av upphovsmännen bakom Selexir. Och han är ju då expert på det som man populärt kallar för anti-aging.
Just det.
Han är expert alltså på hur och vad kroppen... Ja, och väldigt mycket i den boken alltså svarar på frågan vad är åldrande och hur kan man till största möjliga del undvika de negativa konsekvenserna av åldrandet. Vad är det som händer i kroppen egentligen när man blir äldre och när man då alltså, när man tappar funktioner och hur kan man leva? För det handlar ju mycket om livsstilen, det handlar inte bara om vad man naturligtvis äter i kosttillskottsväg. Det ska man ju vara naturligtvis på det klara med att ett kosttillskott som Selexir lägger ju på de här sista procenten ovanpå redan goda vanor. Och det är då liksom, ja, så är det ju allting ackumulerat positivt som ju spelar roll då. Men det som ju är intressant tycker jag då när man närmar sig 50 som jag gör, det är ju liksom att se, alltså att där man pratar om det här healthy lifespan. Alltså när man inte är hämmad av sjukdom eller dysfunktion eller där man inte behöver äta mediciner för sjukdomar som kanske har blivit kroniska och så vidare och så vidare. Som tyvärr som så ofta är fallet då för människor som ja, i slutet på sina liv eller när man börjar bli gammal.
Precis, när man går i pension och ska njuta av livet så får man njuta av medicinerna istället.
Ja, eller till och med innan det.
Ja.
Alltså, där...
Du ser ju mer ut som att du är på väg mot 30 än mot 50 faktiskt.
Ja, nej, det vet jag inte. Men det är ju min centrala drivkraft med nästan allting jag gör. Det är ju att ha ett så långt healthy lifespan som det bara går. Och det tror jag, om människor hade ett val så vill väl naturligtvis alla ha ett så långt healthy lifespan. Men det måste ju också reflekteras i de valen man gör i livet då. Och då är det intressant att läsa om åldrande, vad som händer i cellerna, framförallt då exempelvis inflammation, olika inflammationstillstånd och hur känsliga vi är för insulin, att vi behöver äta drastiskt, skära ner vårt intag av stärkelse och insulinskapande mat, celldelningsprocesser, när skräp då ackumuleras inne i cellerna, hur viktiga mitokondrierna är för vår hälsa eller för vår vitalitet, alltså mitokondrierna som är då cellernas kraftverk där all energi produceras.
Mm.
Och de är ju högpresterande när vi är unga och funkar betydligt sämre då när vi blir äldre. Att göra sig av med då skräp i cellerna, delningshastighet och delningsmöjlighet av cellerna, alltså att reparera olika typer av vävnader, organ och så vidare. Så att det är jätteintressant, och ingredienserna i Selexir har ju tagits fram just i syfte med då att förstärka cellernas förmåga att bibehålla den här vitaliteten så länge det bara går.
Just det.
Så att man då har möjlighet att få leva så att säga med en yngre, en ung kropp, med en kropp som fungerar som när vi är yngre så länge det bara går. Det är klart att vi blir äldre och det ska vi inte fly ifrån eller förneka eller leva i någon form av ångest för. Men vi vill ju och kan ju sträva efter den bästa möjliga livskvaliteten. Och då kan det bli att det är ju få människor som har möjligheten att nå sådana framgångar eller den typen av prestanda rent fysiskt som Jonas Bohr gör.
Den andra halvan av Selexir.
Precis, Jonas Bohr läste ju Marcus Gittelers bok då för ett antal år sedan, och då var han bara precis i begynnelsen av sin cykelkarriär och har sedan dess då utvecklats undan för undan och är ju idag som 52-åring på någon form av fysisk life, physical peak, där han då presterar enastående bra. Och jag skulle vilja säga att han idag kanske är en av Sveriges 12 bästa tempocyklister overall på långa tempolopp. Nu tävlar man ju inte i regel på längre tempolopp i Sverige än 5 mil då, men han har en enastående fysisk kapacitet som bara verkar bli bättre år efter år efter år. Och det är ju det som är så intressant, man pratar om åldrande. Det är klart att vi blir äldre, men vad fantastiskt det är att kunna bli äldre och använda då den erfarenheten och kunskapen och insikten man får när man blir äldre. Och att kunna koppla det till att fortfarande ha då fysiska verktyg som är kraftfulla, eller till och med verktyg som blir bättre och bättre.
Eller hur?
Det är ganska coolt faktiskt. Jag tittar tillbaka på min karriär väldigt mycket och ser ju saker som jag gjorde otroligt dåligt när jag var 20 eller 25 när det gäller kost eller träning eller återhämtning, som helt enkelt byggde på att jag inte visste bättre.
Ja.
Det fanns liksom inte den kunskapen omkring mig, eller jag hade inte de mentorerna, eller jag hade inte den insikten, därför att jag var bara 20 och 25.
Precis.
Men saker som jag vet nu när jag är 46 på väg mot 47, som gör att jag kan göra så mycket smartare val och vara mycket bättre på många delar i träningsprocessen.
Just det.
Och samtidigt då kunna hålla en hel del av de här verktygen skarpa. Så att det var Selexir är i kort och gott. Och tittar man lite grann på ingredienserna i Selexir så är det då bland annat PQQ som kategoriseras som en B-vitamin och kan inte syntetiseras utan måste tillföras kroppen då. Vi har koenzym Q10 då, som produceras naturligt i kroppen men som produktionen avtar. Vi har acetyl-L-karnitil, en viktig aminosyra som vi behöver av många olika skäl. Ekologisk kurkumin som har antiinflammatoriska ingredienser, aktiva ingrediensen i gurkmeja då. Sen har vi transresveratrol då, som också är väldigt viktigt för oss då, som bland annat bekämpar skador från fria radikaler då. Så bioperin då, som är ett svartpepparextrakt och som ökar bioupptaget totalt.
Just det.
Så att det här är då vad som stimulerar, så att inget typiskt eller traditionellt vitamin- eller mineraltillskott, utan någonting som verkar på ett annat plan i kroppen. Och det förutsätter ju naturligtvis att man också har en gedigen och kvalitativ kosthållning som ett komplement. Så är det ju med allting som man lägger på toppen av sin redan stadigvarande befintliga livsstil då.
Eller hur?
Och genom samarbete med podden så kan man testa Selexer. Vi har ju kört Selexer ett tag, men om man nu inte har testat det här så kan man göra det till det förmånliga priset av 295 kronor som man då ska ställa mot det ordinarie priset som är 439 kronor i månaden. Mm. Då använder man koden JC.
JC.
JC är koden helt enkelt då.
Som i dina initialer helt enkelt. Just Jonas Kolting.
Precis. Och om man nu redan är ett fan av Selexer och har testat det här så... och att man tänker så här, men jag vill köra ett helt år nu, jag vill abonnera på Selexer, då har man 15% rabatt med den här koden då. Otroligt. Så man har möjligheten att testa en ingångsmånad till 33% rabatt, 295 kronor, och sen så ger den här koden då 15% stadigvarande rabatt på prenumeration.
Missa nu inte detta.
Och gå gärna in och läs mer då på selexer.se om man vill läsa mer. Och det här är ju prima, det här är ju prima liv då för alla oss som är 40 plus skulle jag vilja säga.
Härligt. Ja. Det gäller även mig då.
Det gäller även dig, Niklas.
Härligt.
Ja. Vår andra partner för veckan, det är Lokalt från Sjuhära. Den här enastående e-tjänsten med hemkörda matkassar. Med lokalt producerad mat.
Just det. Det är som de traditionella matkasseföretagen, fast det är bara lokalproducerade produkter.
Precis. Det här är ju då, för att man då ska slippa åka från gårdsbutik till gårdsbutik här i Sjuhärad. Så har då Lokalt från Sjuhärad samlat en massa god närproducerad mat från Sjuhärad då är ju det Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn i den här e-butiken. Man kan gå in då på lokaltfransjuharad.se och beställa det man vill från deras vanliga sortiment. Mm. Men sen kan man också gå in och abonnera på deras matkassar som då körs ut då, alltså en Sjuhäradskasse. Och Sjuhäradskassen då kan levereras både i då Sjuhäradsområdet då, som ju täcker ungefär 200 000 invånare, men också i Göteborgsområdet faktiskt.
Just det. Jag tänker fråga Lokalt från Sjuhärad här direkt i podden nu. Jag har ju postadress Hindås. Kan jag få hem den här påsen?
Du kan absolut få hem den här påsen, Niklas.
För jag bor i Bollebygds kommun.
Ja, ja, ja.
Min postadress är Hindås.
Ja, ja, ja. Tveklöst.
De får mejla mig nu hur de löser det.
Ja, ja, precis. Och jag kan ju bara säga då att det som vi fick den här veckan
ja.
I den här delikata matkassen, och vi fick bland annat då sån här ekologiskt producerat fläsk.
Ja.
Som vi var enastående. Vi fick potatisar. Som den första, vad jag fick att äta då när jag kom hem från en lång flygresa från Egypten, så fick jag stekt fläsk med lokalt producerad lingonsylt och raggmunkar eller rårakor då på också lokal potatis och lokala ägg.
Otroligt.
Så det var lokal mat från början till slut där.
Ja, det förstår jag.
Fick grädde, yoghurt från lokala mejerier. Vi har en härlig bit rostbiff från lokalt slakteri. Vi har en skinkstek och så vidare. Och jag ser redan fram emot nu nästa Sjuhäradskasse. Då kommer bland annat då ekologisk högrev, gräsbeteskött från Bockås Eko i Älekulla. Fläskfilé från Viksgård i Horred. Bacon då från också Viksgård i Horred. Ekologisk grönkål från Knaltens ekologiska grönsaker i Höckerum. Där får man också ekologiska morötter, ekologiska jordärtskockor. Rödlök, 500 gram från Uddebos andelsjordbruk i Uddebo. Potatis ifrån Algutstorp, Tranemo, kastanje, champinjoner, grädde, Holmrydsmejeri, Bredared och så vidare och så vidare. Fransk baguette, surdeg från bageriet i Fritsla, ekologisk färskost, bara en sån sak.
Eller hur?
Från Kråkrabbs gårdsmejeri i Borgstena. Det här är en enastående tjänst, och som ni hör så är ju detta top notch kvalitativa produkter på alla sätt och vis. Och det är ju precis på det här sättet som man ska använda sitt överflöd av ekonomi. Eller alltså det är ju det här man ska...
Frågan är om man inte kanske till och med sparar lite pengar på det här sättet.
Ja, men alltså det är ju det här som man kan lägga pengar på istället för att köpa nya kapitalvaror eller köpa extra mycket kläder eller vad det nu är man spenderar jättemycket pengar på. Annars är det som att känner man lyxar till. Det här är ju lyx. Det här är ju verkligen vardagslyx. Och det här är ju vardagslyx på ett sätt som... är ett sätt att investera både i lokalt näringsliv men också i ett ekologiskt hållbart ätande och jordbruk.
Och så det här sin personliga hälsa då?
I sin personliga hälsa, inte minst så, naturligtvis. Och det här känns ju lyxigare att få hem det här än att gå på stans dyraste restaurang och beställa från menyn. Det är ju tveklöst liksom en sanning. Det känns ju som en ynnest att få hem den här härliga lokalproducerade maten. Sjuhäradskassen kostar 695 kronor plus 95 kronor i fraktkostnad. Och genom samarbete med podden då så lämnas 15% rabatt vid den första beställning. Och då är koden Koltingpodd.
Koltingpodd.
Koltingpodd. Så testa på det här om ni bor i våra trakter här.
I Sjuhärad eller Göteborg.
Sjuhärad, i den härliga Sjuhäradsbygden som har så himla många andra fördelar också.
Eller hur?
Förutom att kunna beställa då lokalt från Sjuhärad.
Missa nu inte detta. Jag stänger av podden här för jag ska gå och beställa matkasse.
Ja, men kika in där på lokalt från Sjuhärad. Fantastiskt bra initiativ som vi ställer oss bakom till 100% och som för övrigt går väldigt mycket hand i hand med veckans ämne också, får man ju säga.
Jag tycker vi springer rätt in i veckans ämne här, Jonas.
Det är proaktiva köttämnet för veckan.
Ja, det har ju varit reaktioner, minst sagt, efter förra veckans avsnitt, va?
Ja, det blev ju en del reaktioner och det kan man ju förvänta sig när man går hårt åt veganismen. För det är ju en känslig företeelse att kritisera.
Mm.
Så, veganer är ju väldigt lättstötta och väldigt lättkränkta. Eftersom de anser sig vara lite bättre människor än resten av oss, helt enkelt.
Ja,
ja, men så är det ju.
Om man ska generalisera, ja.
Ja, det är ju, tveklöst är det ju så. Ja. Alltså den här illa maskerade självgodheten är ju väldigt påfrestande. Det är ju ett av argumenten till att hålla sig borta från den veganska kosten.
Att undvika att bli självgod.
Ja, men det här martyrskapet liksom. Ja, jag mår ju lite sämre på den här kosten. Jag är ju lite fucked up överlag, men... jag är ju en så mycket bättre människa.
Mm.
Ja. Det är ju om möjligt påfrestande. Det är klart att och de reagerar ju väldigt kraftfullt då när man påpekar det. Så att det har varit en hel del reaktioner. Och nu, jag var ju i Egypten när vi publicerade, när jag skrev var nu på Instagram och så.
Ja.
Vi hade ganska, det var lite så trögjobbat internet, så att det var lite påfrestande. Det var lite svårt rent logistiskt, administrativt att svara på för mycket. Och sen är det ju så att jag känner ju inte för att gå i... jag känner inte för att gå i svaromål med alla heller, för att det är svårt att argumentera på det känslomässiga planet. Alltså det är svårt att argumentera med någon som främst är upprörd för att de är upprörda.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, ja.
Ja. Som, alltså så här, det är lite grann så här, det är lite så här, jag är syntare och jag tycker hårdrock är jävla skitmusik. Ja, fast jag är hårdrockare och tycker du är dum i huvudet som tycker så. Ja.
Mm.
Det är svårt att argumentera, kanske var ett dåligt exempel, men väldigt mycket av det som jag bemöttes av då, eller alltså de som blev upprörda eller skulle kritisera det jag skrev då, egentligen använde ju samma argument som var med i filmen som man redan gått igenom. Så här, ja, men kött är ju dåligt. Nej, kött är verkligen inte dåligt. Det är bara du som tror det, för att det passar dig att tro det.
Ja.
Det passar din livs... det passar din...
jag har inte själv kollat så mycket i kommentarsfälten kring det här. Gick du i svaromål på många...
lite grann, men sen så känner jag ju också så att jag är inte intresserad, och vi har ju pratat om det tidigare, jag är egentligen inte intresserad av att kommentera kommentarerna.
Nej.
För att jag skriver ju det jag vill skriva i mitt inlägg, och sen så gör ju vi den stora argumentationen i podden.
Mm.
Så jag har ju liksom inte, jag har ju liksom inget intresse av att kommentera med folk som kanske inte ens har lyssnat på podden, som liksom, som startar från en helt annan argumentationsbakgrund än mig, som liksom har egentligen fått det mesta om bakfoten från start. Jag har liksom ingen, jag har inget intresse av att...
det leder väldigt sällan någonstans,
ja, det leder,
att,
det
att väldigt... argumentera i ett nej, kommentarsfält.
Nej, det blir bara liksom så här,
oavsett vad frågan gäller egentligen.
Ja, exakt. Sen är ju en del kanske rena missförstånd eller felaktigheter och så här. Men jag är nästan så här, jag funderade på då, och det sen tar ju mycket energi från mig delvis också då. För man, det är ju lite så här, det är ju lite frustrerande. Och så är det, men det får man ju hålla ifrån sig på ett sätt. Men, så jag hade ju någon idé där när jag hade suttit och kommenterat lite grann då, och jag kände att det leder ju liksom ingenstans. Det leder ju liksom ingenstans i slutet. Utan folk drar ju sina slutsatser själva.
Ja.
Och sen så blir ju det väldigt mycket... Jag kritiserar ju en företeelse. Mm. Så, jag skulle ju aldrig hänga ut en enskild vegan och säga så här, ah, men kolla på den här killen, tjejen. Kolla, det ser man ju uppenbart hur dålig hon mår. Eller jag skulle aldrig hänga ut någon. För det finns massor med människor som följer mig på Facebook eller på Instagram som jag vet är veganer, men som kanske inte... prima fungerande kanske, eller du vet,
ja.
Eller,
ja, oavsett
så. Nej, men alltså, jag skulle aldrig vilja dra slut, jag skulle aldrig skriva någonting om en enskild individ överhuvudtaget som inte har en publik, alltså när man kommenterar då, om man pratar om någon ultralöpare, Scott Jurek, så är ju det för att han figurerar i den filmen som vi recenserar.
Just det.
Jag skulle liksom aldrig ta en enskild människa och göra som exempel eller låta den stå vid skampålen för en företeelse. Jag pratar om veganismen som sådan. Om man vill ta det som ett personligt angrepp för att man själv är vegan, då får man ju ta det med sin psykolog om man har såna jävla issues liksom. Det kan ju inte jag, det kan ju inte jag då för. Eller då har man ju en... Ja,
ja men så är det
ett
ju.
Ett av skälen till att man är vegan från början antagligen då.
Ja, men så i alla fall, är det ju oavsett, ja. Vilket, också oavsett vilket ämne man
då
pratar om.
Då blir det så här typ av påhopp då, så här att, att du vet så här, kan inte folk få äta vad de vill? Varför ska du... Ja, men folk får äta vad de vill, det är exakt vad jag skrev. Men nu gör vi ju en, nu använder jag ju det fria ordet rätt här, att uttrycka mig över en film som många i tron att det är en äkta dokumentär och sanning och på riktigt använder som argument för att bli vegan, eller som använder som hävstång i andra sammanhang för att påverka andra. Och då gör jag mitt bästa för att baktala den filmen, för det är bara bullshit, trams, lögn och fiktion från början till slut. Dessutom är människor som har massa ekonomiska incitament att sitta och ljuga i den här filmen. Mm. Ja. Precis, so what's your fucking issue? Följ inte min podd och läs inte mitt Instagram om du har problem med någon som uttrycker och använder det fria ordet då. Idiot. Ja, men det blir ju så.
Ja,
ja.
Du.
Ja, men, ja. Precis. Ja, men det är ju självklart.
Ja. Ja, men det är ju svårt, ja,
att... Ska du kritisera mig för att jag använder mina sociala kanaler för att rannsaka en massmedial företeelse som skadar en massa människor? Då är ju du helt jävla fucking dum i huvudet.
Mm.
Ja. Precis. Ja, men och så kan man ju kanske inte svara i sociala medier, utan det blir så här, jag kan inte bemöta det här, för den här individen har ju så många grundläggande logiska brister i sitt resonemang och i sitt tänk från början.
Mm.
Han lider ju, här har vi ju en jantelags ett jantelagsoffer som dessutom har svårt med logiskt tänkande. Det finns inget jag kan svara här som kommer hjälpa våran relation framåt.
Ja, och nu har jag inte läst några kommentarer, men jag gissar att då kommer man från ett annat håll, och så tycker man ju att det du säger skadar massa folk istället då, så som du tycker att veganismen gör. Men då får man ju i så fall argumentera för det i något forum som man
har. Så är det ju också så här då, liksom att för att man skriver någonting negativt om någon så saknar man empati, och då är man också arg och så är man osympatisk. Jag bara, okej, okay, så man är en glad människa, så får man aldrig säga någonting kritiskt eller negativt om någonting.
Nej.
Så, eller så här, du vet, vilket också blir ett fullständigt absurt argument.
Ja.
Aha, glada människor får aldrig säga någonting negativt. Glada människor får aldrig klaga. Glada människor får aldrig säga ifrån. Empatiska människor ska tåla vilken skit som helst. Alltså, nej, men jag har jättemycket empati, och jag har mycket empati med de som är offer för veganismen. Typ unga människor som har svårt för påtryckningar från samhälle, miljö, klasskompisar eller från olika typer av strukturer i samhället. De har jag sympati med och empati för. Ja. Vuxna veganer, er skiter jag i och de skiter jag i. Ni får göra vad fan ni vill.
Det är ju den här känsligheten mot åsikter som gör att man inte får tycka någonting om någonting längre.
Nej, precis. Men då försöker jag vara kraftfullt, så att om det finns en ung tjej eller kille med någon form av lätt osäkerhet och som står och vacklar och som är utsatt för tryck i något sammanhang, som får goda argument ifrån våran podd, då är jag ju en lycklig människa. Då är ju du värt det.
Mm.
Ja, alla andra skit gör vi.
Ja.
Ja, var ju mycket veganer som ni vill. Återkom om 10 år och berätta hur ni mår, för fan. Ja, men så är det ju.
Ja,
ja, precis. Men det är ju det folk har sådana issues för. Ja, det är ju icke-empatiskt. Och man får äta, ja, man får äta vad man vill. Men man får också tycka vad man vill. Ni får skriva precis vad ni vill på era sociala medier. Jag har ingen aning, för jag följer inte er. Men uppenbarligen följer ni mig. Och då får ni acceptera att jag skriver vad jag vill på mina sociala medier.
Det är också underligt det här att hela världen verkar ha missuppfattat vad empati betyder.
Ja.
Empati är förmågan att sätta sig in i någon annans känslor.
Just det
är inte att tycka synd om någon.
Ja, eller det är inte heller att tycka samma. Eller så här att, eller typ så här att respektera, eller så här att respektera vad andra tycker. Det är ju som Ricky Gervais tycker. Nej, jag respekterar inte att du... jag respekterar inte att du tycker att man kan tortera hundar. Det respekterar inte jag. Jag tycker du är en idiot som tycker att man kan tortera hundar. Han tar något sånt exempel med kinesisk sådär hundfestival.
Ja.
Eller... jag respekterar inte att du tycker det är okej att man får slå sina barn i den kulturen du lever. Eller vad det är, alltså så här, olika saker. Det respekterar inte jag. Jag tycker du fan är dum i huvudet. Ja. Du får väl tycka det om du vill, och du får uttrycka det. Men jag får ju också uttrycka min avsky mot att du gör eller tycker det.
Eller hur?
Ja, precis. Och jag får använda mina kanaler för att uttrycka det.
Ja.
Eller så här, och jag får använda mina sociala kanaler till att uttrycka att inte jag tror på Gud. Om du tror på Gud och följer mig, så är det ju ditt problem.
Så är det.
Ja, och så vidare. Alltså så det blir väldigt mycket så här... det blir väldigt mycket konstig retorik när man ger sig in i sådana här debatter. Så jag har varit inne på att stänga egentligen kommentarerna på vissa inlägg. Eller överhuvudtaget. Det här är vad jag skriver. Och så får ni diskutera i något annat forum eller något annat sammanhang. Sådär.
Ja.
Det här är vad jag tycker. Det här är min ståndpunkt. Det här är den agendan jag för. Det här är retoriken som jag driver. eller debatten som jag, det här är en åsikt som jag står för.
Det kanske hade varit bättre för ditt blodtryck egentligen att bara stänga av de här.
Blodtrycket går inte upp, men det är mer att det tar tid och det skapar lite frustration och det är ju det blir ingen konstruktivt, det blir inget konstruktivt utnyttjande av tiden faktiskt, så sätt. Och så blir man lite, det är ju ändå så när man har det på sitt eget, i sitt eget sammanhang rent socialt mediemässigt, så förpliktigar det lite grann att moderera på något sätt eller svara upp, eller speciellt om det blir mer så här påhopp eller argumentation mot mig personligen.
Just det.
Så eftersom folk har ju liksom inga skrupler eller hyfs i sociala medier och så.
Nej, kommentarsfält tar ju bort en del av det här som hålls stången när man träffas ansikte mot ansikte.
Ja, så är det. Nej, men för att men jag har träffat också en hel del människor som säger så här: fan vad bra att du tar fighten och tar striden. Så jävla bra att någon inte viker sig från den här politiska korrektheten som finns i den här frågan och säger som det är istället. Det har varit olika människor i olika sammanhang som jobbar kanske med barn och ungdomar och unga idrottsmän som säger så här att ja, men jag träffar en hel del individer som har problem på grund av det de äter. För de är fucked up i kroppen och i huvudet också. För att de äter fel saker och de tror på fel saker. De äter massa socker, skräp, halvfabrikat och de får inte i sig den näringen, de får inte i sig de proteiner, de får inte i sig de fetterna de behöver. Det skapar ätstörningar, det skapar blodbrist, det skapar näringsbrist och så vidare och så vidare. Och det leder till sjukdom och så leder det till en cykel av dåligt mående som blir både psykosomatiskt och rent fysiska skador då. Så blir det liksom en ångestcirkel.
Just det.
Ja, så jag har flera stycken som sagt till mig, fan vad bra att du driver den här agendan, fan vad bra du är som pallar med liksom och driva en fråga som är kanske lite obekväm idag eller lite politiskt inkorrekt i sammanhanget då.
För det känns det då? Blir du pepp då? Då tycker absolut. Du att det är värt det?
Ja, det är absolut. Det är klart jag blir. Det är så, jag vill ju göra bra saker. Jag vill ju inspirera människor till goda, till bra val. Eller så, jag vill ju inspirera människor att våga göra bra val för sig själva. Det är ju hela grejen. Faktiskt då. Och sen att det är ju inte svart eller vitt. För jag skulle aldrig säga så här: nu gör vi ett avsnitt om kött. Och vår ståndpunkt är att man bara ska äta kött. Alltid bara. För det är 100% kött. Det skulle vi ju aldrig påstå. Och det har vi aldrig tyckt. Och det är ju inte det vi driver. Och vi skulle aldrig säga så här: vegansk kost är värdelös. Och det innebär att veganismen är kass. Det är en jävla sekt. Det är en jävla sekt. Ja, det är en ätstörning liksom. Veganismen är en ätstörning. Det innebär ju inte att vi säger att man inte ska äta grönkål eller spenat eller avokado. Vi älskar ju avokado, grönkål och spenat. Vi älskar ju stora sallader. Man ska äta massor med grönsaker. Men det innebär ju inte att man ska ta bort allt andra. Så det är ju inte svart eller vitt i den kontexten.
Nej, nej.
Att man tycker att veganismen är en jävla politisk extremrörelse, nätstörning, alla möjliga negativa attribut man skulle kunna hitta kring veganismen, så innebär ju inte det att allting veganer äter är dåligt. Absolut inte. Det finns skitmycket som veganer äter som är jättejättebra. Det handlar om vad veganerna väljer att inte äta som är problemet i det stora hela. Sen äter ju veganerna en massa skit också med sina sojakorvar och Beyond Meat-burgare och allt annat trams som nu saluförs som riktig mat då. Där det säger kaching, kaching, kaching i plånboken hos en massa livsmedelsproducenter naturligtvis då.
Det är klart.
Ja, och så vidare då. Så att i den kontexten blir det ju inte svart eller vitt. Men det har ju också människor med bristande tankeförmåga eller bristande logisk slutledningsförmåga svårt att se då. Utan då blir det så här: åh, sallad är dåligt. Eller kött är bara kött. Han står för bara kött. Nej, det är det inte. Vi står för att göra bra val. Och att individer kan göra bra val. Och det är i det sammanhanget då som vi hoppar på det här ämnet med de 8 goda skäl till varför man ska äta mera kött.
Vad ska vi se nu då, om vi har några argument för de som står och vacklar mellan dessa dieter.
Och nu pratar vi inte bara om, återigen, kött. I den kontexten så är ju det allt det som man då som kanske vegan väljer bort. Vi pratar om rött kött, vi pratar om vitt kött. Vi pratar alltså om nötkött, fläsk, lamm. Vi pratar om
ägg.
Ja, vi pratar om ägg såklart. Vi pratar
smör.
Vi pratar om alla mejerier, mjölk, grädde, yoghurt, kefir. Vi pratar om fisk och allting som kommer från havet. Alltså musslor, kräftdjur, krabbor, räkor. Alla de olika sorter av fisk som också finns.
Snackar vi om gräshoppor, sländor och myror också?
Det hade vi ju absolut kunnat göra.
Ja.
Det är ju också...
I framtiden kommer vi kanske prata om det.
Just det. Ja. Men framförallt kanske vi pratar om framförallt kanske vi pratar om kött då, för som det är den som är mest i snacket här då.
Precis. Mm. Då börjar vi med punkt nummer ett. Nu vet jag ju vad punkt nummer ett är, men detta är ju ett argument som ofta påhoppas från den amerikanska sidan, som att de är trötta på det argumentet.
Ja, det är för att det är så uppenbart sant.
Ja.
Så att de är ju trötta på att, för de vill ju gärna leva i en disneyfierad värld. Men sanningen är ju det att kött är evolutionärt för oss att äta. Vi är evolutionärt anpassade för att äta kött. Vi är fysiologiskt anpassade för att äta kött. Och vi är evolutionärt, alltså i hela vår fysionomi, fysiologi och metabolism anpassade för att äta kött. Vi är också anpassade för att äta grönsaker. Men vi är definitivt inte anpassade till en vegansk, icke-köttätande, icke-animalieätande kosthållning. Inte på något sätt, inte överhuvudtaget, inte i något sammanhang. Det hade varit... Det är lögn, någon som påstår något annat. Att vi är byggda som växtätare och gjorda som växtätare och att vi har en bakgrund som växtätare. Ja, vi har en bakgrund som växtätare för flera miljoner år sedan. Och det var när vi fortfarande var kvar på apstadiet. Vi var Australopithecus. Eller Homo habilis. Alltså när vi hade en väldigt stor mage. Vi hade ett extremt utvecklat tarmsystem. Vi hade en väldigt liten hjärna. Eftersom alla våra dagar, hela dagen gick ut på att samla gräs och grödor. Fanns det liksom inte mycket näring över för hjärnan, fanns framförallt inte mycket tid över för att utveckla mänskliga beteenden. Så att när vi började äta kött och mer animaliskt protein och fick mer animaliskt fett som både mättar och gav oss bättre näring, så sjönk ju, vårt matsmältningssystem krympte ju avsevärt och våran hjärna växte och vi hade tid över att utveckla mänskliga beteenden. Mm. Så det finns ju mängder med folk hävdar sig, ja men vårat tarmsystem ser inte ut som vargen. Jo, den ser mycket mer ut som vargen än vad det ser ut som kon. Det är ju en sak som är säker. Vi är ju för fan inte, vi är ju betydligt mera vargar i vårt tarmsystem än vad vi är
kossar.
Ja, eller alla andra gräsätare eller betesdjur som går där ute.
Men vad heter det när man äter både grönsaker och kött? Man är en omnivor, eller hur?
Mm, ja, precis.
Och vi är väl någonstans mellan.
Ja, vi är allätare. Men sanningen är ju också den. Och det är ju också det här som folk inte fattar. Det är ju också väldigt otroligt påfrestande. För att det är ju så. Folk tänker ju inte längre än sin... Folk tänker ju inte längre än sin sojabiff när de argumenterar de här frågorna. Det är ju så här, soja, människor har ätit soja alla tider. Nej, det har vi verkligen inte gjort. Det är ju en extremt raffinerad, kultiverad, modern växt som vi dessutom inte kan äta som den är, utan den behöver ju genomgå en massa olika processer för att den ska passera som något sån här mänsklig föda. Gräsbetande klövdjur, de har funnits precis hur länge som helst. Och våra gräsbetande klövdjur, våra älgar, våra rådjur, både alltså vårt tamboskap och vildboskap, ser ut ungefär som de gjorde förut. Alltså på det stora hela i grund och botten. Men vi har inte en enda grönsak, vi har inte en enda frukt, vi har inte en enda salladsblad, vi har inte en enda broccoliväxt som ens är i närheten av hur originalväxterna såg ut. Allt vi äter i salladen eller i fruktskålen är kultiverat av modern livsmedelsindustri eller modernt jordbruk.
Precis.
Så att kom inte och säg till mig, det är naturligt och det är inte dugg naturligt. All den här maten är kultiverad i grund och botten. Den är
en slags genetisk modifikation, ja, det också. Ja, att välja ut de bästa ur en art, eller så här, de bästa blomkålshuvudena.
Nej, nej, men man kan säga så här att moderna grönsaker och frukter, det är som det moderna hunddjuret. Som inte fanns för typ 12-14 tusen år sedan. Allting kommer från vargen. Finns väl någonstans någon ursprungsgröda kanske också, eller, men allting i alla fall har förflyttats väldigt mycket från sin naturliga form. Medan man absolut inte kan säga samma då om gräsbetande klövdjur. De har ju i det stora hela naturligtvis har det också förädlats och framavlats, men det är i grund och botten exakt samma typ av kött som vi äter. Det är alltså samma, medan då frukter idag är mycket sötare än vad de var för bara 100 år sedan, och framförallt mot vad det var för 1000 år sedan liksom.
Just det.
Vi hade ju frukter idag som inte fanns överhuvudtaget. Jag menar vattenmelon, persika, jordgubbar. Så det finns hur mycket exempel som helst på det. Som nu veganer bara, åh, naturlig mat. Ja, det kanske är naturligt så tillvida att det inte är förädlad. Men kom inte och säg till mig, åh, det här var människan åt tidigare. Nej, för vi hade inga fruktodlingar förr i tiden. Det fanns inga vilt växande persikor, vattenmeloner, broccoli, potatisåkrar. Naturen är ju väldigt karg på vilt växande ätbara grönsaker och eller frukter. Så att det är ju därför vi har utvecklat en kastarm exempelvis. Ett exempel på våran fysiologi som är en effekt av att vi äter kött. För att vi ska kunna kasta saker på djur så att vi kan äta dem. Det är inte så att vi kastar det och vi ska kasta ner äpplet längst upp i trädet. Det är det inte.
Nej.
Nej.
Okej.
Okay. Ja, och då när man fick tag på ett djur som man kunde äta så räckte det ju för att mätta en hel familj. Och man kunde äta sig riktigt mätt och få i sig riktigt mycket näringsämnen och så vidare och så vidare. Så att kött är vi evolutionärt anpassade att äta. Det finns inget djur i något sammanhang. Det finns ingen art som man kan använda som exempel där allt annat än där liksom den evolutionära maten är sämre än så här, där modern mat blir bättre. Den evolutionära maten inte är det absolut bästa att servera. Det finns ingen annan art som fungerar bättre på, ja, inte vet jag, pulvermat eller olika typer av hopkok eller
pulvermos.
Ja, men det finns ju liksom inte, man skulle ju aldrig ge en varg i sojabiffar. För att säga så här, det är politiskt korrekt nu, det är sojabiffar, det är det nya köttet, vi ger dem beyond meat. Ja. Där hade ju vargen blivit extremt sjuk.
Ja, men det är nog ändå bäst att vargen slutar äta kött. Ja. Det är lite mer sympatiskt.
Ja, exakt. Ja. Det är nog bättre att vargen tar bort sin typiska, och vargen, det är typiska sådana patriarkala strukturer också i vargens beteende. Bara hålla på och våldföra sig på andra djur och ta för sig och sån rovdrift.
Eller hur?
Ja. Fruktansvärt rovdjur, osympatiskt är vad det är.
Ja, det får man verkligen säga.
Så att kött är evolutionärt att äta och vi är evolutionärt anpassade på alla sätt. Fysiologiskt, fysionomiskt, metabolt.
Vi går vidare till punkt nummer 2. Här kan du eventuellt få lite mothugg då kanske. Någonstans ifrån.
Det tror jag inte.
Kött är miljövänligt.
Precis. Det är väldigt miljövänligt och det är ett naturligt kretslopp. Alltså att köttätande är en del av det ekologiska kretsloppet.
Ja.
Så tillvida att vissa djur äter grödor och grönsaker eller grödor och gräs, örter, som kor. Och så äter andra djur de djuren.
Mm.
Typ som att en oxe i Afrika eller en antilop i Afrika äter då grödor och gräs. Och sen äter då lejonet antilopen. Det är ett naturligt kretslopp.
Vem äter lejonet?
Nej, lejonet är ju en top predator, så det är ingen äter ju lejonet. Lejonet är ju längst upp i näringskedjan i det sammanhanget, precis som vi är längst upp i näringskedjan här.
Mm.
Men det är ju så det är ju så naturen är
beskaffad.
Ja, naturen är ju beskaffad på exakt det sättet och på det sättet så är det ju helt rimligt att, och det finns ju en poäng med att det finns gräsätare. Det fyller ju en extremt viktig funktion när det gäller till exempelvis då att binda jordar och att se till att alltså avföringen från gräsbetande djur är ju ett gödsel för våra jordar som ser till att berika dem och så att det växer nytt gräs.
Mm.
Förhindra erosion och så vidare då. Så att det är väldigt mycket kring den beskaffenheten att gräsbetande djur finns ju där av en anledning. De har inte blivit världsklimatets fiende helt plötsligt. Man pratar om så här om en kon och koldioxid och så vidare. Men kon äter ju korn. Det korn får i sig eller producerar i form av koldioxid. Det är koldioxid som är naturligt bundet i de grödor de äter. Det är ju ett mer eller mindre ett nollsummespel. Ett kretslopp i sammanhanget. Det går inte att jämföra. Det blir ju fullständigt löjeväckande när man jämför med vad förbränningen av fossila bränslen kostar. Förbränningen av kol eller förbränningen av bensin, sånt som ackumulerats under jord under flera miljoner år. Det finns ju inte på samma skala. Det är fullständigt idiotiskt. Och jag har mycket att säga om den här miljödebatten, men det är man ju så himla rädd för att säga. Men jag läste en väldigt bra krönika i SvD i veckan där man just pratar om det här, hur oerhört också så här förvånar mig så mycket att folk inte är mer kritiska och att folk inte tar mer ansvar för sin, kräver längre och mer intellektuella diskussioner av de politikerna som ansvarar för att lösa de här frågorna. Därför att idag är det tacksamt att lägga över ansvaret på just oss privatpersoner och säga så här: åh, vi måste sluta äta biff nu. Därför att det är dåligt för miljön. Så vi måste äta någonting. Ja, men vi har sojabiffar här nu. Mm. Okej, ja, det är ju inte gratis att producera. Det finns ju en kostnad för det med. Ja, men det är vad vi måste göra nu i alla fall. Och så sugrör. För fan, inga plastsugrör. Och det ska ju ställas då ska ju stå i bjärt kontrast mot de riktiga utsläppsbovarna som är då kolkraftverk i Kina, kolkraftverk i Indien. Hela Sverige hade ju kunnat försvinna ner. Vi hade ju kunnat sväljas upp av jorden och bara försvinna. Alla svenskar hade bara kunnat upphöra att existera. Sverige som nation med allting som vi kostar hade bara kunnat försvinna bort och det hade kompenserats. Och våra miljökostnader hade liksom ätits upp av Kina fram till lunch imorgon eller någonting om vi försvann nu idag. Mm. Ja, men det är så här, på en kafferast så hade det kompenserat, allting vi släpper ut på ett år hade kompenserats på på nolltid av Kina. Så att den här debattören då ställer ju sig frågan till den här alarmistiska populismen. Åh, världen håller på att gå under, vi är körda, våra barn kommer inte ha en jord att leva på och så vidare och så vidare. Så se nu till för fan att inte använda plastsugrör. Vilket blir patetiskt när man skulle kunna göra riktiga saker. Alltså, drastiska miljöhot kanske kräver drastiska åtgärder. Exempelvis, bygg ut kärnkraften kraftfullt. Det är den säkraste, mest miljövänliga energikällan vi har. Människor kommer inte förbruka mindre energi. Det är ju bara ett önsketänkande. Nej, vi behöver mer kärnkraft. Bygg fan med 20 fler kärnkraftverk och exportera den kärnkraften. Inför ekonomiska, kanske till och med militära sanktioner mot Kina och Indien. För det är det som är de stora problemområdena. Det där har gjort skillnad. På riktigt. Inte så här. Ja, vi måste korn, fy fan, vi går på korn och det är privatpersonens ansvar att äta mindre kött. Nej, men vi behöver ju gräsbetande klövdjur. För det första i Sverige behöver vi behöver hålla våra öppna svenska landskap öppna. Vi behöver ha, annars hade ju vår biologiska mångfald försvunnit. Om vi bara har skog överallt, då försvinner ju en massa arter, massa insekter. Då rubbar vi hela det naturliga eko. Bara för att vi har ett gäng miljöpartister som sätter agendan, ett gäng miljöpartister och veganer. Det är helt jävla absurt. Vi behöver ha en självförsörjningsgrad ifall att någonting händer. Ja, men det kommer sojabörjar från Kina. Okej, okay, det är det vi ska lita på när vi behöver ha en självförsörjningsgrad i Sverige. När någonting händer, naturkatastrof eller vad det nu är. Vi kommer inte ha några bönder kvar som vill producera mjölk. Vi kommer inte ha några bönder som vill producera kött. Vi kommer inte ha några grisbönder. För att det är så jävla otacksamt. Därför att de blir påhoppade. Det finns ingen ekonomi i det. Och så vidare och så vidare. Mm. Så plus att lokalt från Sjuhärad. Jag köper kött här nu från Hyssna, Härryda, Algutstorp, Tran, alltså ägg, det är liksom inom 2-3 mils radie av var jag bor. Det är ett året runt produktion, i princip noll transportkostnader. Det är ekologiskt, det är så hållbart som det bara kan tänkas bli från början till slut. Ja, kom, visa gärna för mig hur de här veganska bullshit-alternativen kan slå det. Och kom inte och säg till mig, ja, men alla kan ju inte det. Nej, men vi pratar ju inte om alla. Vi pratar om det valet jag kan göra här. Om alla, vadå alla? Nej, men om alla i Indien skulle sluta konsumera kolkraft. Ja, men så blir det så löjligt. Vi pratar ju om vad enskilda individer kan göra. Nej, men jag kan äta det lokalt producerade köttet där. Just det.
Mm.
Ja. Ja, det är ju... Och det här är ju en sån... veganerna älskar ju att prata om miljövänlighet och så vidare, men sanningen är ju att tittar man på vad en Beyond Meat hamburgare innehåller, tittar man på vad veganska halvfabrikat innehåller, så är det rena skiten. Transporteras från långt om länge ifrån, långt ifrån lokala produkter, långt ifrån lokalt producerat, den värsta typen av livsmedelsindustri, avkok både för miljön och för människan och för alla involverade parter. Utom från att tjäna pengar på att någonting riktigt dåligt har tagits och raffinerats till oigenkännlighet och paketerats och säljs då med snärtereklam som livsmedels, som en godkänt accepterat livsmedel för människan.
Liksom du så tvekar jag, är mycket tveksam till om att den veganska kosten skulle vara mer miljövänlig än en köttbaserad kost eller en kost med kött i.
Ja.
Jag tycker det är bra att det finns massa incitament för individen att leva mer miljövänligt, men om det ska bli någon riktig effekt på miljön så krävs det ju, precis som den här debattören du pratade om, det som krävs är ju riktigt kraftfulla politiska beslut.
Ja, på internationellt. Vi pratar ju internationellt. Ja. Alltså, jag hade gärna så här, hade jag kunnat få välja vad mina skattekronor ska gå, vad vi ska investera i, typ så här, ja, men vi ska bygga ut kärnkraften. Ja, I'm all for it. Sätt alla mina skattepengar i det. Därför att i allt vad vi vet, och det är ju samma sak. Det finns ju ingenting som är perfekt. Det finns ingenting som är 100% säkert. Det finns inga 100% garantier i livet. Men vi vet att gräva upp fossila bränslen ur marken, det är ju rena stenåldern. Alltså i hur vi tänker. Det är ju den värsta typen av miljöförstöring.
Verkligen.
Så att, och att alla moderna, alla kärnkraftsolyckor vi känner till beror på den mänskliga faktorn. Och då får man väl se till att ha både hängsle och livrem i att undvika den mänskliga faktorn. Då får man väl ha 3 personer på varje tjänst. Då får man väl dubbla säkerhetsåtgärderna. Man får väl göra 200% på alla rutiner och så vidare och så vidare. För att undvika flera Harrisburg eller Tjernobyl eller vad det nu kan vara liksom.
Ja, nej, det finns väl många goda argument för kärnkraften. Ja. Dels är väl bygger man väl betydligt säkrare reaktorer nu för tiden. Absolut. Man kan använda det utkänta bränslet från tidigare kärnkraftverk i de nya för att de är mycket effektivare.
Men här är ju då hela
med mera.
Ja, men här är ju hela miljörörelsen, de är helt förblindade av det här. Nej till kärnkraft, nej till kärnkraft, nej till kärnkraft. Okej, men det finns ju ingen verklighet i att människor ska börja konsumera drastiskt mindre energi. Det är ju bara att glömma. Det finns ju inte. Det finns inte, det kommer ju inte hända.
Det kommer
och då blir det så extremt verklighetsfrånvänt och då ramlar man återigen in i det här. Ja, men plastsugrör. Alltså det är så patetiskt.
Ja.
Fan, vi skulle kunna
ta bort alla plastsugrör men påstå inte att det är lösningen.
Nej men det här är ju inte vårt problem. Vi är ju längst fram av alla i hela världen redan i det här. Det här är ju resten av världen ska komma ikapp oss.
Ja, förvisso inget argument för att inte göra mer.
Nej men det här är ju liksom det är ju inte ett argument för att en 17-årig tjej i Umeå ska äta sig sjukkaller på vegansk kost för
inte.
Att idioter driver den veganska agendan i tron att det händer ansvar över hela världen.
Nej
precis, och det är det jag menar. Mm. Så att man kan nog äta sitt kött, sitt ägg, dricka sin mjölk och äta sin fisk med gott samvete och inte känna sig som en dålig människa. Det är mitt argument. Det är det som jag menar. Och man kan göra väldigt goda val inom ramen för det. Att köpa lokalt, vilket inte går med vegansk kost. Nej. Om man nu inte avser att dö i undernäring så
eller vill äta en rent kemisk produkt.
Nej, men ja,
som har skickats över halva jorden.
Ja, men det blir inte lokalt producerad.
Nej, verkligen inte.
Nej, så kött är miljövänligt. Och det finns ju såklart avarter av det också, men det är inte per automatik miljövänligt. Vi behöver kött och gräsätande djur är miljövänliga. De är en del av det ekologiska kretsloppet. Och that's it. Varsågod att försöka argumentera mot det om ni kan, men det kan inte. Nej. Och naturen har en naturlig beskaffenhet. Den kommer vi inte heller ifrån. Det är också det moderna politiska klimatet. En varg som slår en älg. Åh, hur kan ni visa något så hemskt på Aftonbladet TV? Nej, men det är så naturen är. Barnen fick se ett lejon som tog en antilop. Det är fruktansvärt. Nej, men så ser ju naturen ut.
Det är det man vill.
Men så får inte naturen vara. Det är osympatiskt, oetiskt, icke-empatiskt.
Vem säger något sånt?
Alltså, det är såna jävla flan. Niklas, det är massor med människor som säger så. Det är massor med människor som säger så. Men så borde inte naturen få vara.
Nej.
Det är fan inte Hakuna Matata när det är så.
Jag såg faktiskt en argumentation på en vegansk sida. Det var inne där man argumenterar för att vargen ändå var en predator liksom, som käkar kött. Mm. Där motargument var då att så borde faktiskt inte vargen vara.
Nej. Man borde skola om vargen.
Ja.
Skicka dem på någon sån här genuscertifierad.
I Kina har de omskolningsläger och skickar vargen dit.
Ja, absolut. Mm. Ja, nej, men precis. Det är feltänk.
Ja.
Vi ska ha ett 1984, vi ska ha en sån här, vi ska ha ett sanningsministerium alla 1984 av George Orwell. Det är alla sån här typer av oetiska, icke-empatiska beteenden liksom, som inte är sanktionerade av de rätttänkande och självgoda.
Precis.
Ja, just det. Exakt.
Härligt, vi går till nästa punkt. Den här har vi nu berört väldigt mycket, tror jag. På mitt papper står det att kött är naturligt.
Nej, men kött är en naturlig råvara. Mm. Man kan äta kött som det är. Man får inte ens steka speciellt mycket. Vi kan äta råbiff, vi kan äta det råa köttet och det är alldeles premium, fantastisk mat. Försök att äta råa sojabönor, lycka till med det. Försök att äta rå korn. Eller vad ska man göra? Ska man suga någonting ur liksom labbrören på ett labb då, eller suga någonting ur, vad heter den där, pipetten?
Pipetten?
Ja, men vad heter? Ja, men förstår vad jag menar.
Ja.
Det är liksom, hälften av all vegansk mat är ju olika typer av kemiska hopkok. Och väldigt mycket annat behöver liksom prepareras i grönsaksväg då. Men kött är naturligt. Kött kan man äta som det är. Det finns mängder med naturliga köttprodukter. Jag ska säga så här. Kötthalvfabrikat eller avarter av kött, det är ju precis lika illa som veganska avarter. Jag är den första att kritisera liksom så här hotdog. Fan, det är för jävla skit. Alltså det finns
Denniskorv.
Ja, men Denniskorv. Det finns jättemycket värdelös kötthalvfabrikat. Och jag fördömer
i stort sett all skärk.
Ja, all skärk. Ja, det finns ju lokalt producerad korv som är bra. Det är mer att man har malt kött och så lagt det och stoppat det. Så det behöver inte vara dåligt per definition. Men alltså, Det finns riktiga avarter av såklart kött halvfabrikat som är rena skiten. Det är precis lika illa som de veganska alternativen. Det sanktionerar jag inte överhuvudtaget. Men till skillnad från stora delar av den veganska kosten så kan du äta, du kan äta råa ägg. Du kan äta, du behöver inte, eller med ett minimum tillagning om man inte gillar smaken av råa ägg, men du kan ju använda råa ägg i en shake, i en smoothie, det går alldeles utmärkt. Du kan äta rått kött, du kan äta rå fisk. Det är en produkt som du kan ta raka vägen från liksom så att säga produktion till konsumtion. Utan mellansteg. Det krävs ett minimum av hantering för att det ska gå att äta. Du kan slakta, du kan skjuta ditt egna kött och du kan tillreda det, läta det rått eller på olika sätt. Liksom. Det är en råvara som funkar alldeles utmärkt för sig själv. Precis.
Man kan bara plocka den ur naturen.
Man kan plocka den ur naturen, ja. Den behöver aldrig passera några olika stadier av raffinering. Och det är ett mycket, mycket bra argument till att vi ska äta kött. Och att kött är en perfekt för oss att äta. Kött och animaliska produkter.
Det håller jag med om. En punkt nummer 4. Biotillgängligheten i kött. Alla de här ämnena som man pratar om i kött. Som man missar av en vegansk kost. Ja. Till exempel B12 med mera.
Mm.
Det förädlas ju kan man säga i korn. Från gräset in i korn och sen till oss. Men det finns också många ämnen som man kan få på annan väg. Som finns i köttet men som är mycket mer tillgängligt i när man äter det.
Ja, exakt.
I köttform då, eller man säger.
Aminosyrorna har vi ju i kött exempelvis som inte på något sätt kan jämföras med de aminosyrorna som man får i och inte bara aminosyra för aminosyra utan det är ju också en det är synergieffekter mellan olika aminosyror, alltså det blir
proportionerna mellan dem.
Ja, eller proportionerna, de samverkar mellan varandra också.
Mm.
Som gör liksom att den här exponentiella effekten är större så, och bättre. Det är ju samverkan med allting. Det är ju precis som man pratar om, ja det är cocktail-effekten. Det är precis som man pratar om olika typer av, typiskt då när det gäller, för övrigt också någonting som man kan argumentera för när det gäller vegansk kosthållning då, att det är extremt svårt att få tag på obesprutade grönsaker fullt ut. Och att det oftast släpar efter så här hormoslyr och DDT och alla sådana saker liksom, som man från början säger, nej men det är inte farligt och vi kan acceptera så mycket och bla bla bla. Så. I verkligheten så är det ju en cocktail-effekt där den kemikalien påverkar den kemikalien påverkar den kemikalien och så blir det jävligt negativt i slutet. Liksom.
Mm.
Och det har ju just med att all storskalig livsmedelsproduktion har ju liksom ett problem då. Och det är svårt att få tag på, det fuskas jättemycket med det. Det är svårt att veta vad som verkligen är ekologiskt och inte. Och det är svårt att veta vilka gränssättningar man har i den konventionella jordbruket, lantbruket. Och sjukt mycket av den veganska kosten är ju extremt hårt besprutad. De jordbruken är väldigt miljöovänliga, väldigt människoovänliga i just det här. Medan kött är ju någonting invärtes. Liksom. Man besprutar ju inte korn. Sen finns det ju olika typer av mediciner och sånt som kon kan ha fått kanske, men det är ju inte en kemikalie som är lagd på, det är ju typ som det är ju ändå inte så här, kött är ju kött ändå. Visst, kon äter antibiotika, det är ju inte positivt, och kon fått steroider, det är ju också negativt, men det är ändå, det är ju inte ett gift som är pålagt för att hålla någonting borta. Det är inte som att bespruta någonting med DDT eller någonting
sådär. Nej.
Ja, men hur som helst,
ja, så man skulle egentligen kunna få samma sammansättning av aminosyrorna från grönsaker, men då i köttet är det redan sammansatt på rätt sätt, och eller på ett bra sätt i alla fall. Och ska man göra det från grönsaker, då får man undersöka och hålla på väldigt mycket för att äta olika saker för att få samma mix.
Ja, och sen behöver du äta så otroligt mycket. Behöver vi äta så otroligt mycket mer av olika typer av grönsaker för att sen komma i närheten av vad kött innehåller. Exempelvis järn då.
Mm.
Liksom mängden järn du behöver äta i form av spenat för att få i dig vad en biff tillhandahåller är ju absurt mycket. Man kan ju bara jämföra hur tidigt vi matas med den här propagandan då när vi gick i skolan. Så här, vi fick lite så här persilja på en smörgås. Jag äter nu persiljan, den är väldigt järnrik. Bara, hur mycket järn kan 1,5 gram persilja innehålla? Ge mig mer leverpastej för fan.
Mm.
Ja, men det blir ju lite så löjligt. Så man tänker sig, åh persiljan, det järnet finns. Du har behövt äta en hel skottkärra med persilja. Lilla pojk. Om det skulle räcka till liksom. Det hade varit bättre om du hade slickat på skottkärran.
Det är inte omöjligt faktiskt.
Nej, faktiskt. Ja, nej, men så där har vi ju biotillgängligheten. Alltså, vi pratar om B12, vi pratar om zink, vi pratar om magnesium, vi pratar om väldigt många olika typer av metaller, vi pratar om proteiner, aminosyror, vi pratar framförallt om de viktiga fetterna. Pratar om naturliga och mättade fetter som vi behöver för våra inre organ, för våran hjärna, för våra celler, för våran ämnesomsättning. Superviktigt. Animaliska mättade fetter, otroligt värdefullt för våran hälsa. Vegetabiliska raffinerade fetter däremot, bara bullshit trams. Veganer älskar ju sina margariner och sin canola oil och sin rapsolja, och men är ju väldigt visst, olivolja är jag ett stort fan av, men ekologisk eller mycket av den andra vegetabiliska fetterna är ju extremt dåliga. Smör däremot, det är grejer där. Och fett på kött, eller i fisk, eller i ägg, det är grejer där.
När vi ändå pratar om kalorier då, så vi hoppar över den punkt här lite, så går vi till näst sista punkten som är köttmättar. Den tycker jag passar in här.
Mm.
Det är väl just det vi pratar om, att för att bli mätt, ja, så krävs det betydligt mindre kött än vad det krävs då, vad man nu skulle äta.
Ja, och den största ohälsoepidemin som finns i världen idag, det är ju insulinresistens, diabetes typ 2, övervikt, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, olika typer av inflammationstillstånd som bara har med socker att göra, eller som framförallt har med socker att göra, eller som har allt med socker att göra. Socker är sugar is shit, socker är skit. Stärkelse i våra vanliga måltider, rena skiten, vi ska äta så lite som möjligt av det. Vi kan äta socker som efterrätt och som njutning, för det är det det tillför, tycker jag. Och vi kan ha en mindre mängd stärkelse i maten, precis som naturen är beskaffad. Det är, jag har inte massa raffinerat mjöl i naturen, naturligt. Jag har inte en massa söta grönsaker, växter i överflöd i naturen. Jag har inte en massa lättsockrade, tramsiga grejer. Vi har mycket feta produkter i naturen, och vi har mycket proteinrika produkter i naturen. Det är sånt som mättar oss. Så när vi tar bort det här mättade och feta och proteinrika, så kommer vi att vara hungriga och bli hungriga, och vi kommer att vilja småäta, för att väldigt få människor är stoiker eller har förmågan att uthärda hunger eller sug, för det här är ju mycket mer sug än vad det är hunger egentligen. Mm. Då är det här småätandet, det ständiga sockerätandet, vilket ju inte bara sätter sig på kroppen utan också på själen, för man känner sig som en dålig människa när man inte kan stå emot, när man liksom såhär, jag småäter, jag kan inte hjälpa det, jag är så jävla hungrig, jag tar en macka till, jag tar lite sån här vegansk bacon till, eller jag tar en sån här fruktjuice till, det blir stärkelse och socker.
Mm.
För det är vad man behöver sätta till när väldigt mycket fett är reducerat. Eller så är det dåliga fetter och eller med socker då. Och allt det där slipper man ju om man äter sig mätt på kött och ägg.
Precis.
Då har man inte det här suget, ständiga blodsockersvängningar, när känslan av otillfredsställelse som man får. Så kött mättar, kött och naturligt fett och ägg är en naturlig medicin eller mot ätstörningar, skulle jag säga. Det är ett naturligt sätt att undvika det. Det är en rena hälsokuren i att stå emot det. Men idag har det blivit så fult att äta kött och fett och ägg.
Man använder ju ofta argumentet från andra hållet också, att just kött är det som orsakar insulinresistensen och diabetes.
Ja, det är ju för att det finns olika typer av studier där man liksom inte har sett skillnad på, där man så här kategoriserar då McDonald's-ätaren som är köttätare.
Mm.
När det i själva verket är så att McDonald's-ätaren är ju en skräpmatsätare och köttet är nog det bästa han åt. Utan det är ju...
Han är också en rökare ofta och en...
Läskkonsument. Ja. Så att det är ju alla de här andra raffinerade kolhydraterna som man ätit då. Så att det finns ingen insiktsfull forskare då som skulle säga så här att nej, men det är det naturliga mättade fettet, eller det är det naturliga köttet och äggen som orsakar våran moderna livsstilskatastrof. Det är det ju inte. Det är ju socker, raffinerad mat, dåliga fetter, det är det som är problemet, som skapar inflammatoriska tillstånd i kroppen. De som fortfarande tror på kolesterolmyten, de är ju tappade bakom en vagn. Problem med blodkärl och olika typer av förträngningar, hjärtinfarkter, hjärt- och kärlsjukdomar, det är ju inflammationer i blodkärlen som skapas av framförallt raffinerad mat, socker, och kolesterol skickas dit som ett sätt för att skydda kärlen då. Så det är som att säga så här, ja, men det är brandmännens fel att det brinner.
Mm.
Nej, men det brann först och sen kommer brandmännen dit. Precis. Ja, men kolla här, det är ju alltid brandmän vid bränder.
Ja.
Det är de som är orsaken. Nej, det är det inte. Så det är ett sätt att, fast vi säljer ju den här kolesterolmediciner som vi tjänar 71 miljarder på. Så det vore väldigt tacksamt om det ändå är brandmännen eller slash kolesterolet som är fienden då. Och det kan vi väl tänka oss att skriva i våra studier om ni bidrar till våra nya fakultet.
Mm.
För att, ja, det vore väl jättebra om folk åt mindre mättat fett då. Mm. För det är synd om korna. Ja, och så är det ju så forskningen bedrivs i mångt och mycket eller har gjorts då. Och, eller helt enkelt att man inte har vetat bättre. Man har inte kunnat tolka, det finns ju tolkningsföreträde i allting. Och så här, men fast vi har den här kolesterolmedicinen, vi skulle vilja att ni forskar på den här tesen. Finns det väldigt mycket kolesterol tillgängligt hos människor som har hjärt- och kärlsjukdomar? Svar ja. Ja, bra. Då är, om A är B så är B lika med C. Eller så här.
Om A är B så är B lika med dollar.
Ja, precis. Mm. Ja. Nej, men så här, om A är B, om A kan bli till B och B kan bli till C, så är också A lika med C.
Mm.
Nej, fast så är det inte.
Nej.
A kan bli till B och B kan bli till C, men det är inte säkert att A blir till C.
Nej.
Men alltså, det finns så mycket dålig forskning som är gjord i de här sammanhangen då. Så att kött mättar helt enkelt. Det är rena hälsokuren mot ätstörningar då. Men du, vi glömde ju en också innan här, Niklas.
Gjorde vi det?
Det är att kött också är variationsrik mat.
Ja, den hoppade vi över.
Ja.
För att jag ville gå direkt på kött mättar. Så den kommer här nu.
Ja. Jag menar det.
Det blev en bättre ordning, vet du. Jag kastade om lite här.
Jag
tyckte jag var tydlig, men jag förvirrade dig lite där då.
Ja, just det.
Ja, det var inte meningen.
Nej.
Men vi tar den nu. Direkt, kött är variationsrikt.
Kött och animaliska produkter är ju extremt variationsrikt. För det finns ju massor med olika typer av köttsorter. Jag älskar ju att äta olika typer av nötkött. Men det finns ju många olika typer av kött på nötdjuret. Man kan äta benmärg, man kan äta... man kan äta väldigt många olika styckdelar, men man kan också äta gris, man kan ju äta lamm som jag älskar, samma sak där, mängder av olika styckdelar, man kan äta viltkött. Herregud, det vore ju nästan löjligt att räkna upp alla djur som man kan äta, men
sen kan man äta kött i alla möjliga tillagningsformer med, från rått till ett långkok på 24 timmar.
Ja, exakt. Men allting som växer
via grillen.
Ja, precis. Och allting som växer i hav och sjö. Olika typer av musslor, kräftor, skaldjur, alla fantastiska typer av fisk som finns där ute. Ägg och ägg som går att göra på så många olika sorter också. Ostar, hur många ostar finns det inte som är fantastiska och goda och som bidrar till allt annat som man kan äta. Halloumi på en sallad eller halloumi till kött. Mejeriprodukter och så vidare, gräddesmör. Alltså det vattnas ju munnen bara man tänker på alla de olika former av kombinationer och den extrema artvariationsrikedom som finns att äta av och att också inte bara äta, att sätta sig in i vad man faktiskt kan äta på ett djur. Man kan ju äta inälvor också, man kan äta lever, man kan äta hjärta, man kan göra färs på olika typer av köttdelar. Man kan, om man bejakar fettet, finns fantastiskt mycket saker man kan göra. Man kan äta talget eller spara talget. Det finns hur mycket som helst.
Koka buljong på ryggmärgen.
Buljong på benmärgen och så vidare. Så att det finns en extrem variationsrikedom i det här som saknar motsvarighet i något annat sammanhang. Då.
Nu kommer vi in på den sista punkten. Och detta är ju en...
Den har vi tagit kanske?
Nej. Detta är den sista punkten.
Ja.
Och detta är ju något som den veganska matproduktionsindustrin understryker i nästan varenda produkt de tillverkar.
Ja, de har svårt för den.
Nej, men det är ju att vad är det man försöker efterlikna när man gör korn eller Beyond Beef eller något annat liknande? Man vill ju att det ska vara så köttlikt som möjligt.
Ja.
Man strävar efter att nu har vi en ny produkt här, den smakar ännu mer som kött.
Ja.
Eller nu kan du inte känna skillnad längre. Nu kan du lura dina barn på Max att de fick en köttburgare men det var en ärtburgare.
Ja, exakt. Ja. Och nu har vi tillsatt rödbetsjuice så att man till och får den här saftiga känslan i... när man äter den.
Slutsatsen vi drar av det är att kött är gött.
Ja, vi vet ju att kött är gött.
Ja.
Vi vet ju att kött är fantastiskt. Det smakar, det är en smakupplevelse. Det är en esoterisk upplevelse. Det är en mouth-watering experience att äta kött.
Mm.
Samma som olika goda kryddor och färska örter så är ju kött gott. Och det är inte bara gott för munnen, det är gott för kroppen. Alltså det sprids en härlig, närande, läkande känsla i kroppen. En mättande, alltså en helande känsla i kroppen när man äter kvalitativt kött eller kvalitativ fisk. Så det går inte att jämföra med något annat. Det här är rätt kloss i rätt hål.
Mm. Eller hur?
Så är det.
Ja.
Det här är rätt nyckel i rätt lås för mig.
Ja, men, jag håller med. Ja. Och ja, jag tycker faktiskt att...
Har du hört om någon, Niklas, som är köttmissbrukare?
Det skulle vara du då.
Nej, men som har ett problem som är att så här, fan, jag måste ta tag i mitt köttmissbruk. Jag äter ohejdade mängder kött. Jag smygäter kött. Nej. Nej, men ärligt talat, finns ingen som är det. Finns ingen, nej, som är köttmissbrukare. Finns ingen som är så här smygäter kött. Så här, jag åt ju en befinna. Fan, jag är inte med. Jag måste typ så här, jag går och tar fyra ägg här nu när ingen ser. Finns ingen som är, det finns ingen som har det. Det är fullständigt okänt tillstånd. Därför att man blir mätt, man blir naturligt mätt och man blir nöjd.
Mm.
Man kan inte okynnesäta kött. Man äter en stor biff med fett på, i, runt. Sen är man klar. Så äter man kanske en sallad till, men sen är man ju färdig. Det finns inget behov av att äta något sött. Det finns inget behov av att äta ännu mer av samma. Det finns inget behov av att en timme senare gå runt och dra i skåpen. Nej, men man är nöjd.
Så är det i mångt
och
mycket.
Ja, det är det så. Så kött och att, det, och att så här, man är nöjd på så många plan. Och man är nöjd också för man har fått en smaksensation som heter duga. Så att kött är gött och det vore... Ja, vad ska man säga? Ja, det är en uppoffring. Det har varit en uppoffring bara av det skälet att inte äta kött.
Mm.
Inte bara för den hälsomässiga konsekvensen, negativt sett, att undvika kött. Men också för den fantastiska smaken som riktigt kvalitativt bra kött skänker och erbjuder. Igår, Niklas, åt jag... Jag ville ha lamm, men jag köpte lammbog. Jag hittade inga bra lammkotletter, så jag köpte lammbog.
Mm.
Men det är lite större, men de var ändå skurna som kotletter. Jäklar vad gött det var. Jag och Rufus, vi hade hemmakväll själva. Stekte på det här med timjan, färsk timjan och färsk vitlök. Tjocka kotletter, kotlettliknande då, ja, lammstycken.
Det låter härligt.
Ja, Rufus, han älskar. Skar jag små bitar åt Rufus som han satt i sig. De feta bitarna med lite rött kött.
Det var en värld.
Ja, det var helt suveränt också då. Men vi ska, jag tror att vi har fått 8 punkter nu. De här punkterna går in i varandra. Men jag vill också pusha det här att kött är lokalt. Jag vill prata om det här.
Jag såg, du visade upp din lista där och så pekar du på en punkt.
Ja, men jag vill också påpeka...
Du har en fullständigt oläslig handstil. Så jag tänkte fråga om du hade en punkt där.
Nej, men jag vill ändå bara pusha för detta. Att vi pratar ju om lokalt från Sjuhärad. Och att det är ju ändå liksom grejen här att jag kan köpa ägg precis nästgårds i princip. Jag kan köpa många olika typer av kött. Nästgårds från producenter. Jag kan köpa mejeriprodukter, jag kan köpa ost som är nästgårds. Och det är ju helt unikt med det här. Jag skulle aldrig kunna köpa, inte långt när, inte på hela kartan, inte med hur mycket pengar som helst, köpa lokalt producerad mat som hade varit icke-animalisk, som hade kunnat hålla mig i min liv eller ge mig livskvalitet eller tillfredsställa mitt näringsbehov. Inte på kartan, inte en chans. Inte en chans. Jag hade inte kunnat vara vegan alltså och äta på samma sätt som jag hade kunnat äta när jag är en stor köttskonsument med väldigt mycket basis på lokala produkter.
Nej, det är
faktum är att de produkter jag köper som är importerade som jag ändå vill ha, det är ju sånt som är att klassa som veganskt, typ avokado.
Mm.
Som jag ändå tycker är fantastiskt att äta. Men jag menar, det har vi ingen lokal produktion av.
Nej, det är svårt att odla i Sverige.
Ja, exakt.
Men nej, så är det. Det är svårt att... få tag på lokal mat med så hög kvalitet som kött är.
Det går inte.
November 2019 i Växjö. 3 timmar sol. Ja. Vad har du kunnat producera där? En sån här höst, nej, till exempel.
Umeå, februari 2020. Lycka till med den veganska lokala kosthållningen där uppe då, säger jag. Till veganer som då kommer svara så här. Fast så borde världen inte vara.
Ja, det kan man alltid. Det argumentet håller ju alltid faktiskt.
Ja, men det är ju PK, det är ju PK-maffians främsta argument så här. Typ det är inte så här hur världen faktiskt är utan hur världen borde vara.
Mm.
Ja. Det borde faktiskt inte vara så.
Nej.
Det är fel på världen, inte på våran politik.
Just det. För världen rätta sig. Ja, det här var avsnitt 242.
Kött är gött. Jag tror inte vi kommer döpa det till det, men vi kommer döpa det till 8. Goda argument till att
äta kött.
Äta kött, fisk, ägg, mjölk.
Fint, då ses vi om en vecka.